Jag ska läsa ifrån Markus evangeliets 10:e kapitel, vers 13-16. Folk kom till Jesus med barn för att han skulle röra vid dem. Men lärjungarna visade bort dem. När Jesus såg det blev han förargad och sa: låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte. Guds rike tillhör sådana som dem. Sannerligen, den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in. Och han tog dem i famnen, la händerna på dem och välsignade dem. Den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in. En ganska fantastisk mening egentligen, tycker jag. Tydlig på något sätt. Slående, effektfull. En väldigt stark och tydlig poäng. Men hur ska man förstå den egentligen? Är det meningen att vi ska tolka den mer bokstavligt, att verkligen bli som barn? Och vilken del av barnet ska vi då bli? Barnen som inte kan sitta still, springer och tjoar. Barnet som vägrar släppa iPaden. Eller bilden av det oskyldiga barnet. Eller är det så att det är en mer retoriskt snygg mening eller replik som Jesus levererar för att få oss att förstå en djupare mening av något? Ja, på sätt och vis kanske den funkar ganska bra både bokstavligt och sådär retoriskt. Åtminstone utifrån hur vi ibland idealiserar barndomen och oskyldigheten där i. Men jag undrar om det egentligen är sådär, ja, i brist på ett bättre ord, sådär lite puttinuttigt kring barnen. Att det bara handlar om oskyldigheten hos ett barn. Detta kanske är en av kyrkans mest frekvent lästa texter. Den läses vid så gott som varenda barndop, vid varenda barnvälsignelse och därtill vid många barn- och familjegudstjänster. Och det är ju klart, det är en av ganska få bibeltexter ändå som faktiskt berör barnen och sätter dem någorlunda i centrum. Och det är ju fint. Vi vill ju ofta ge barnen en plats centralt, precis som Toto beskrev. Vi vill ju ge barnen en central plats, inte minst här i kyrkan. Vi vill lyfta fram barnen. Det är ju bara det att den här texten handlar ju inte egentligen om barnen. Faktiskt. Eller det är åtminstone inte barnen som är föremål för själva poängen. Det är inte barnen som får undervisningen till sig. Det som Jesus faktiskt säger och det han vill visa med vad han gör. Det är ju lärjungarna. Det är de första hörarna och läsarna av Markus evangeliet. Det är vi som läser texten idag. Visst, barnen har en central roll i berättelsen. Men själva poängen som Jesus ändå levererar är ju att barnen i sig själv naturligt inte behöver den typ av undervisning som han ger lärjungarna. De har redan någonting. De tillhör redan Guds rike. Så vad är det då barnen har som vi av oss själva inte verkar förstå? Ja, för att förstå detta på djupet så måste vi sätta oss in i kulturen kring barnen och hur den såg ut vid den här tiden, vid Jesu tid, långt innan det fanns något som hette curlingföräldrar och iPads och fritids och allt vad det kan vara. Att Jesus var en person som bröt med många normer och med traditionell kultur, det är ingen nyhet för den vanliga bibelläsaren. Faktum är att Jesus gör det så många gånger och till den grad att folk ville röja honom ur vägen. Och ja, till sist gjorde det också. Det är många gånger han blir anklagad för hädelse när han antingen bryter mot sabbatsbudet eller säger något som inte stämmer överens med rådande kultur. Folk blir ju kränkta. De blir kränkta för att Jesus inte gör som han borde göra. Det får mig att fundera lite över saker som vi gör och som folk blir kränkta av, som strider mot vår kultur. Det känns ju så självklart ibland att de som bryter med kulturen, att de gör fel. Men det är inte alltid ett dumt perspektiv att ha med sig. Så kände förmodligen både lärjungarna och särskilt fariseerna och de skriftlärda många gånger. De kände sig kränkta av Jesus. Jesus bryter ofta mot den rådande kulturen för att visa på något annat, på något nytt. Och den här texten är inget undantag. De som kommer med barnen för att Jesus ska röra vid dem gör egentligen inget konstigt. Det var en ganska vanlig föreställning att den som rör vid en helig man eller bara vid hans mantel kan få en stor del av välsignelsen som kommer från honom. Det kan vi ju se i andra texter också, om kvinnan med blödningar som rör vid hans manteltofs och blir frisk. Det är vid tiden ingen unik händelse, utan det hände säkerligen Johannes döparen och andra personer som ansågs heliga och speciella vid den här tiden. Att folk kom med sina barn dit. Eller ville få en del av välsignelsen. Att lärjungarna visar bort dem är heller inget konstigt. Jesus har börjat bli lite stor nu, lite välkänd i trakterna kring Galileen. Och när han talar så kan det betraktas som det gjordes vid den tiden. Det här är den vuxne mannens arena. Såklart, kvinnor och barn fanns i närheten och var mer än välkomna att lyssna. Men det var främst andra män som fick ta plats vid den här typen av sammankomster. Det var dem det var till för. Så lärjungarna följer egentligen bara den gängse kulturen. För det var ju så att barn vid den här tiden, de har ingen samhällelig status. De var älskade av sina familjer, visst. Men utifrån samhällsordningen så var deras status på sin höjd att de var potentiella blivande vuxna. Det är först från cirka 12 års ålder som de börjar betraktas som riktiga människor och får någon slags status i samhället. Flickor för att de kan börja föda barn. Pojkar för att de kan börja arbeta. Det låter kanske ungt i våra ögon, men medelåldern var inte så hög vid den tiden. Och vi får inte döma den tiden utifrån hur våra samhälleliga konstruktioner ser ut. Alltså, barn var inte särskilt välkomna, åtminstone inte att ta plats på den stora arenan, så att säga, där Jesus och lärjungarna fanns. Det är inte omöjligt att tänka sig att en del av lärjungarna har börjat bli lite malliga och vill göra sig lite märkvärdiga av att tillhöra den innersta kretsen. Det kommer fler exempel på det lite senare i samma kapitel i Markus evangeliet, där de bråkar om hedersplatsen bredvid Jesus i hans härlighet. De något malliga lärjungarna visar bort dem som kommer med barnen, då det inte är deras rätt att ta plats där Jesus håller på att undervisa. Men då blir Jesus förargad. Jag tycker det är ganska intressant det här med att studera ord och hur vissa ord används och vad de vill berätta. Det grekiska ordet aganekteo, som här översätts till förargad, det är inte ett vanligt förekommande ord i Nya testamentet. Betydelsen förargad är något förenklad, Snarare är betydelsen indignerad. Det vill säga förargad, men snarare åt att liksom ha blivit lite förnärmad eller förolämpad. Det som har gjort Jesus uppretad och förargad är att han känner sig lite personligt förorättad också. Ordet används bara 7 gånger i Nya testamentet, och detta är enda gången som Jesus använder det på sig själv. Alltså att han blir förargad på det här sättet. Annars är det lärjungarna som bråkar om hedersplatsen, eller när de blir förnärmade av att kvinnan med balsamflaskan slösar bort så mycket pengar. Eller så är det fariserna, de skriftlärda, som ja, blir så där kränkta av att Jesus bryter mot något av buden. Att Jesus här nu inte bara liksom blir irriterad utan närmast förolämpad av lärjungarnas handling förstärker bara det som han vill förmedla. Att Guds rike tillhör sådana som dem. Att Guds rike tillhör sådana som barnen. Beakta att han inte säger att Guds rike tillhör barnen exklusivt. Eller egentligen att Guds rike tillhör barnen som så. Det tillhör dem som är som barn. Att de ska bli som barn. Det jag sagt hittills är ju att barn är statuslösa och inte har något större samhällelig värde vid den här tiden, mer än som potentiella vuxna. Det betyder ju inte att barnen inte var älskade, utan det handlar om samhällsordningen. Det fanns ingen barnkonvention, fanns inga curlingbarn, inga barn som fick sin vilja igenom om de skrek, kanske hemma, vad vet vi, men inte ute i samhället. Man räknade helt enkelt inte med barnen. Men för att vi nu ska förstå vad Jesus vill exemplifiera med de här barnen, så ska vi titta bara lite på nästa textavsnitt som har som exempel barnets raka motsats. För texten som kommer direkt efteråt är mannen som ägde mycket. Han som var rik och som Jesus bad att han skulle sälja allt han äger. Där det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike. Ni hör ju, Jesus slänger ju ur sig den ena absurditeten efter den andra. Först ska barnen som inte har något värde, det är de som tillhör Guds rike. Och sen ska inte ens de rika få del av Guds rike. Hur är det möjligt? Den rike mannen, han är ju allt som barnet inte är. Han är vuxen, rik på pengar, vilket är ett tecken vid den tiden på att han är rikt välsignad av Gud. Han har hög status i samhället, men kommer ändå inte in i Guds rike. Kontentan av dessa båda texter är att Jesus vänder upp och ner på hela samhällsordningen. Det är inte konstigt att fariseer och sådana blir förargade. Men Jesus blir förargad och förorättad för att hans egna lärjungar inte har förstått vad Guds rike handlar om. Inför Gud kommer vi som vi är. Barnet är ett exempel på dem vi djupast och innerst inne är. Innan vi har hunnit omge oss med prylar och olika typer av statusmarkörer, om det är pengar, saker, makt eller andra typer av system för att rangordna varandra. Mitt rike är inte av denna världen, säger Jesus till Pilatus. Man kan säga att Guds rike tillhör dem utan status, eller också att det tillhör dem som förstår att deras samhälleliga status inte har någon betydelse i Guds rike. För Guds rike är av nåd. By grace, som man säger på engelska. Och vårt ord för det är ju gratis. Förlåtelsen är av nåd. Den är gratis. Kärleken är av nåd. Den är gratis. Inre befrielse och frid. Det är av nåd. Det är gratis. Det är Guds rike. Det är jultid fortfarande. Och kanske är det den största provokationen som Jesus gör. Även i vår tid. Att den största högtiden vi firar. Det är att den som är det högsta vi kan tänka oss. Den som egentligen har mest och högst status av alla. Gud väljer att ta plats mitt ibland oss i form av det mest statuslösa vi kan tänka oss. Ett litet, hjälplöst barn. Den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in. Det är som Jesus sa. Sök Guds rike först. Så ska ni få allt det andra också. Sök Guds rike först. Vet att du är älskad först som du är. Inte för vad du har gjort. Inte för vad du har tjänat. Inte för vad du har uppnått i livet. Vet att du är älskad först. Sök Guds rike först. Då vet du också vad du ska göra med allt det andra du också får. För om allt annat tas ifrån dig så finns Guds kärlek kvar. Då finns Guds förlåtelse kvar. Då finns Guds rike kvar. Sök Guds rike som ett barn, befriad från allt det andra. Låt oss be. Tack Gud för att du kom till oss genom ett litet barn. Som inte har någonting annat än kärlek. Som inte förstår någonting annat. Ett barn som är av Guds rike. Hjälp oss att se på barnen och förstå att de är förebilder på det sättet. De lever av kärlek och den gemenskapen som kärleken ger. Hjälp oss att se bortom alla de andra sakerna. Bortom makt, bortom pengar, bortom saker, bortom vår status. Och se till barnet inom oss, till människan bakom. Den som du älskar. För det är där Guds rike tar plats, börjar gro och börjar växa. Vägled oss då, Herre, också att använda allt det andra som vi får. Allt det som vi uppnår i livet, allt det som vi gör. Att det tar sin utgångspunkt i den kärleken, i det lilla fröet, i det barnet inom oss. Så att det får vara av Guds rike. Och Herre, när vi firar gudstjänst tillsammans och barnen tar plats mitt ibland oss, gör oss ödmjuka och förstå att de visar tydligare på ditt rike mer än någon av oss. Så hjälp oss att skapa plats för dem.